Varmt välkommen till Kraftpodden. Jag heter Jenny Berg, grundare utav Kraft, din partner för tillväxt. Här i podden möter jag människor från akademin och praktiken i ämnen som berör ledarskap, organisationsutveckling, coaching med mera. Vi hoppas att den här podden ska ge food for thought. Varmt välkommen till Kraftpodden idag, och jag har ännu en gäst hos oss. Och det är väldigt roligt att få välkomna Charlie Åhlén, vd för Mentalytics och en spännande person. Och vi har precis värmt upp med ett samtal, och det är nästan svårt att sluta prata faktiskt, för det finns så mycket intressant att snacka om. Men Charlie, varmt välkommen, och vem är du om du skulle få beskriva dig själv?
Tack först och främst, jättekul att få vara med. Min kära mor grundade ett bolag när jag var runt 8 år. Och sen så har jag fått följa med på den resan från dess så kallade start till nu egentligen då. För det är det bolaget jag då har fått tagit över och är vd för idag. Så jag är väldigt formad av bolagets utveckling och dess historia. Men lite mer privat så är jag en tävlingsinriktad individ som älskar att plocka upp ny kunskap, men också utmana andra och mig själv kring deras kunskap och även min egna.
Så spännande.
Men jag gillar tävling. Jag är en tävlingsinriktad person.
Så när du tävlar, vad tävlar du helst inom?
Oj, allt. Jag hade länge en beskrivning av mig själv som var tävlingsinriktad person. Spelar ingen roll om det är sport, kortspel eller beer pong. Däremellan funkar egentligen. Så det har varit mycket dataspelande och mycket fotboll när jag var liten. Och i äldre dagar så blir det lite mer sällskapsspel och annat sådant. Paddel och golf har vi kommit på tapeten här lite senare.
Du tillhör också de som har paddlat under corona.
Lite så. Jag var lite sen på bollen, men jag började väl mot slutet av pandemin kanske. Så jag var inte riktigt med i Frenzyn som var precis i början där. Men mestadels på lekmannanivå. Jag har några kompisar som är väldigt duktiga som spelar lite mer seriöst.
Ja, kul. Ja, jag börjar också. Det är en väldigt rolig sport.
Verkligen. Och någonting för alla.
Alla kan det är faktiskt. Spela. Men du, om du är tävlingsintresserad, då måste man ju få den här frågan. Vad händer när du förlorar?
Oj, när jag var liten så blev jag nog väldigt sur. Jag var en otroligt dålig förlorare. Och jag är nog fortfarande inte världens bästa förlorare. Men jag har blivit bättre på det, skulle jag väl säga.
Och det, nu tar det bara 3 dagar.
Ja, men exakt. Nej, jag tror att jag medvetet väljer ut innan om jag tror att jag kommer vara bra på någonting eller inte. Och om jag har bestämt mig sen innan att det här är jag nog inte särskilt bra på, då är jag nog inte en så dålig förlorare. För då har jag redan, och det kanske är en coping-mekanism, men då har jag redan bestämt mig för att det är okej att vara sämre än den andra på det här. Från när jag var yngre så blev jag nog väldigt arg och förtvivlad när jag förlorade. Och det beror också på hur mycket tid och energi man hade investerat i det man höll på med. Men kunde man åka ut lite för tidigt i någon fotbollskupp som man trodde att man skulle vinna, men då kunde det säkert vara irriterad och sparka på saker och gud vet vad.
Ja, det är lite kul det där. Vi har ju pratat här lite innan, och det här avsnittet, du driver ju ett väldigt spännande bolag. Som du har tagit över, eller du har tagit vd-rollen där, och ni håller ju egentligen på med någon slags generationsväxling, och det tänker jag är lite intressant. Eller ni är ledare och jobbar med företaget som ett familjeföretag, vad jag förstår. Så det tänker jag att jag vill beröra, för det är en fråga som vi har haft uppe i podden här med flera som har deltagit och som intresserar många, vet jag. Men sen så jobbar ju ni med det som kallas neurofeedback.
Exakt.
Och det är ju också intressant kopplat till stress och ledarskap och hur vår arbetsvardag ser ut. Så det tänker jag också att vi är inom alldeles strax. Och sen kommer vi säkert att beröra någonting mer. Lite framtidsspaning kanske, inte minst.
Det brukar bli så.
Ja. Men jag tyckte du sa någonting intressant, och det var att du tittar ganska mycket på YouTube.
Stämmer. Konsumerar otroligt mycket, jag skulle säga allting i videoform online, bort från det traditionella tv-tittandet kanske då, så blir det väldigt mycket sånt, ja.
Vad var det senaste du lärde dig på YouTube?
Ja, jag berättade innan om hur jag fastnade någon kväll med sumobrottning. Och jag kallar det lite för YouTube-träsket. Det brukar vara en term som är lite bekant för många som även befinner sig där. Men sumobrottning fastnade jag totalt för. Har aldrig någonsin fascinerat mig tidigare. Jag minns som liten så fanns det på någon tv-kanal vid konstiga tv-tider. Så kunde man se hur stora överviktiga män brottades i någon cirkel. Men jag fastnade totalt i det spåret och lärde mig allt om diet till vardag, till livslängd, till kändisskap och gud vet vad. Mm. Så det var någonting som jag fastnade för här nyligen.
Så om någon nu är förälder för något ungt barn, vad är dina tre tips för att det här barnet ska bli världsmästare i sumo och brottning?
Oj. Nummer ett måste man då bo i Japan eller Mongoliet har jag lärt mig. Det är därifrån de kommer. Det finns någon specifik, på Hawaii också kommer det några sumobrott därifrån från USA som har blivit duktiga. Men annars, man måste bo och leva den livsstilen. Det är från väldigt tidig ålder så att det är enorma mängder kalorier. Det är en väldigt, jag skulle säga, repetitiv vardag. Och sen så är det väl också en insikt och realisering att man kommer nog inte leva särskilt länge på grund av det man utsätter sin kropp för. Så jag skulle nog inte rekommendera någon förälder att tillåta sitt barn följa den drömmen. Om man inte är väldigt öppen med att barnet ska få göra exakt vad de vill.
Alltså hur mycket väger de största? Vet du det?
Ingen aning.
Det måste vara hur mycket som helst.
Ja. Jag tror nog inte det finns någon som är under 120 pannor.
Nej.
Och då är de liksom i det minsta laget, tror jag. Men det är inte störst och bäst alltid. Men det finns väldigt hög prio på att du måste lägga på dig en viss mängd vikt för att kunna klara av. Men det är ju det är en brutal sport också. Det tänker man kanske inte mycket på. Men nästintill allt är ju tillåtet. Att slå och göra vad som helst. Sen att de nästan alltid går för olika grepp och kast. Det är bara för att det är mer lyckosam teknik.
Intressant
men det ska vi inte
där.
Prata om.
Nej, vi ska inte prata för mycket. Vi ska inte landa där. Men det jag tycker är intressant är ju att du är runt 30 år.
Mm.
Och därmed också uppvuxen under 90-talet och tidigt 2000-tal. Vi pratade lite om det, om tekniken. Och jag som är 50 och jag tror att många, det här med våra generationer är ju intressant. Just, och vi pratade om det innan, jag har en son som är 17 och som jag inte, vi gav inte han så jättemycket begränsningar. Jag var lite nyfiken då på att höra, när det gäller just skärmtid och sådär, hur du reflekterar kring det. Kan inte du berätta lite hur du tänker liksom?
Mm.
Att det har gett dig, för det låter också som att du har fått härja lite ändå ganska fritt.
Absolut.
Inte helt, men...
Absolut, enligt många föräldrar har jag nog fått härja lite för mycket online och på internet så att säga. Men min mamma var väldigt tydlig med så länge jag motionerade och skötte skolan någorlunda så var det okej att syssla med den hobby jag ville syssla med på resten av tiden. Så jag spelade väldigt mycket dataspel när jag var liten och spenderade väldigt mycket tid online. Det har gett, jag skulle säga, nästan till bara positiva grejer i mitt liv. Jag har... En av mina bästa kompisar idag har jag lärt känna via dataspelandet. Jag tycker att man, i alla fall som män, det är lite annorlunda för flickor och kvinnor. Jag skulle inte säga att där finns det betydligt mer att göra vad det gäller gaming. Miljön är inte jättemottaglig för jämlikhet och jämställdhet eller så, hur man nu ska uttrycka det. Men vad gällande killar och alla vänner jag skaffat sedan dess så är det alltid att man kan bonda lite över att man spelar något typ av spel ihop efter skolan eller efter jobbet. Men för föräldrar och skärmtid så jag tycker fortfarande idag att det finns en viss stigma kopplat till dataspelande och folk som spenderar för mycket tid framför datorn och så vidare. Och det finns definitivt dålig skärmtid och bra skärmtid.
Absolut.
Det finns bra och dåliga saker man kan göra online.
Precis som
känner...
utanför online.
Ja.
Ska ju
du berättade till exempel om hur din son kommer och har en massa kunskap om något område och du undrar, vad har du lärt dig det där? Och det tyder ju enligt mig på att han nyttjar då bra skärmtid och spenderar tiden med att lära sig om nya saker och så vidare, snarare än att bara ödsla den på ja, entertainment eller saker som kanske inte ger så mycket gengäld.
Mm. Vad tror du att det har gjort med dig liksom? Vad har det gett dig liksom?
Men jag tror
att ha det förhållningssättet?
Jag tror att jag alltid har haft en nyfikenhet på saker som jag inte vet så mycket om till att börja med och till saker som kanske är främmande. Och jag tror att lära sig att utnyttja verktyget som internet ändå får beskrivas som. Det är ett verktyg. Det finns folk som behärskar och folk som inte behärskar det. Om man lär sig att behärska det vid en tidig ålder så tror jag att man kan dra så otroligt mycket nytta från det. Så att poängtera någon specifik lärdom kan jag nog inte göra, men bara att exponeras och göra det vid ganska tidigt skede tror jag kommer leda till en mängd av positiva effekter senare i livet. Nu tror jag att de flesta, speciellt de som är yngre än vad jag är ganska bekanta med internet och alla dess former och sociala medier och betydligt mer så än vad jag är. Så de vet ju än mer, men de kanske får lite mycket flack från samhället för hur pass addicted de är till telefonen, och det finns absolut en debatt att ha där om att man borde titta upp lite ibland också och uppleva verkligheten, och det instämmer jag fullt med. Så det är en balans, och jag skulle inte säga att varken i Sverige eller någon annanstans har vi lyckats hitta den där perfekta balansen ännu. Men det är också någonting jag tror man måste ha överseende med, att det är fortfarande relativt nytt. Och de som är föräldrar till de barn som föddes runt 2000-talet, de har ju också fått vara med på den här snabba utvecklingen av tekniken och internet och så vidare. Så jag tror att så länge man har förståelse för att det är en annan värld nu, sen så måste man självklart hitta ett bra sätt att balansera det. Men jag uppfattar det som att både min mammas approach och så som du verkar approacha det känns som rimligt. Att man ger ändå relativt frihet så länge man vet att de håller på med relativt bra grejer och lär sig någonting.
Mm. Jag tycker att jag, när vi har pratat här den lilla stunden vi har pratat, så slås man ju av din öppenhet och nyfikenhet. Och det tänker jag att det är väl säkert många saker som ligger bakom det, men att just det här dataspelandet, att spela med någon som är på andra sidan jordklotet eller någon annanstans i Europa och lära sig engelska tidigt, och det finns mycket där som gör att man får med sig en öppenhet och ett intresse för människor från andra ställen liksom.
Absolut. Sen kan det ju ha bakslag också. Jag menar, det är klart man får vissa teorier om vissa områden i världen på grund av att det ser sig på ett visst sätt. Om man stöter på många på samma sätt som man kanske har en bild av amerikansk polisbrutalitet, för det är det vi ser på media, så betyder det inte att alla poliser är dåliga. Men det kan ju absolut fastna i ett sånt tankesätt också om det exponeras väldigt mycket för just en viss målgrupp från ett visst område. Så länge man approachar det med en nypa salt, men det borde man göra med allt här i livet, så tror jag
eller
att
det
är mestadels positivt att hämta från det.
Ja. Från detta då med data, internet och så vidare, och så Mentalytics, ni jobbar ju faktiskt med att liksom ta in det här med data, får vi väl säga, ganska nära in på kroppen.
Ja, men
i
exakt.
Arbetsvardagen. Kan inte du berätta, vad är det ni gör? Ni är dessutom kanske först i världen med att göra det ni gör.
Ja, eller vi använder oss av en teknik som heter EEG. De flesta är lite mer bekanta med EKG, när man mäter hjärtats elektriska signaler och egentligen används för att mäta hjärtats välmående. EEG är i princip exakt samma teknik fast för hjärnan. Och det började redan på 60-talet att forskas på vad man kunde göra med det här och vad man kunde mäta och så vidare. Men du kan egentligen identifiera olika typer av känslostadier med hjälp av den här tekniken. Och vissa känslostadier och vissa hjärnvågor är tydligare på olika områden runt hjärnan. Men i just frontalloben så har man identifierat att man kan mäta fokus på ett bra sätt. Och då hoppade många, eller många var det inte, då hoppade några få innovativa sinnen på det här spåret på tidiga 2000-talet där de började titta på hur man skulle kunna kommersialisera den här tekniken och då bygga något slags pannband som plockar upp hjärnvågor just vid frontalloben för att kunna identifiera när någon är fokuserad eller lugn till exempel. Och min mamma stötte på en tidig prototyp på den här tekniken runt 2003 och blev helt förälskad helt enkelt. Så hon tillsammans med några andra startade ett bolag och köpte rättigheterna och utvecklade det till en färdig produkt som idag heter Mindball. Den finns på Science Centers som Tom Tits, Universium och så vidare, men runt om hela världen. Och vi har väl räknat lite försiktigt på det och tror att det finns minst 10 miljoner människor som har spelat det här spelet världen över idag. Men ja, nu håller vi på med lite mer träningsfokus, men det var så det började i alla fall.
Just det. Så om man vill testa den här tekniken, då kan man egentligen gå till Universium eller Tom Tits eller något sånt där?
Ja, för det mesta. Tekniska museet borde också ha ett i Sverige. Jag tror att på campus i Norrköping så finns det också ett på deras Linköpings universitets Science Park eller vad det kan heta. De har nog också ett bord där. Så där kan man absolut gå och testa den första produkten som kom från bolaget och den första produkten som hade kommersiell EEG-mätning.
Ja, fantastiskt. Man blir intresserad av väldigt många saker. För det första, alltså din mamma, hur kommer det sig att hon hamnade i det sammanhanget?
Bra fråga. Hon jobbade på den tiden som konsult. Hon är systemvetare i botten men fick i uppdrag av Interactive Institute som numera går under RISE att utforska olika tekniska prototyper och se ifall det finns en marknad för de prototyperna. Och då stötte hon på den tidiga prototypen av det här bordet. Och som sagt blev förälskad, startade ett bolag tillsammans med RISE och då hette bolaget Interactive Product Line och grundtanken var väl att de skulle fortsätta att hitta prototyper och ta dem till marknad, så prototyper som då kom från Interactive Institute. Så det var därför det hette Interactive Product Line från början. Men sen så tog det här bordet fart och det fanns inte så mycket tid över till att utvärdera nya produkter, men under åren så har det försökts med lite olika andra innovationer men som inte riktigt slagit. Men Mindball har gått starkt och hon har då lyckats försörja sig själv och mig och min bror under vår uppväxt på de borden. Men sen så har vi väl alltid tänkt att den här tekniken kan man göra mer grejer med. Så när jag var klar med mina studier och kom hem från USA så började vi utveckla en mjukvaruvariant av det här fysiska spelet. Och eftersom jag hade min bakgrund inom gaming och dataspel så hade jag ganska bra koll på vad som krävdes för att man skulle bygga ett bra dataspel som folk skulle vilja spela och komma tillbaka till, men samtidigt som var pedagogiskt och lärande. Så då började jag tillsammans med utvecklingsteamet i bolaget att jobba på det här spelet. Jag är inte utvecklare så jag har inte kodat en snutt någonsin i mitt liv. Men jag var med lite i projektledarroll och som support kan man väl säga. Och sen så har det, den rollen vuxit och så har väl till slut både mamma och aktieägarna tyckt att jag borde axla en större och större roll. Och till slut så fick jag vd-posten 2021, eller fick och fick tilldelad, tillfrågad.
Tillfrågad. Och du tackade ja.
Ja, det var inte så mycket snack om saken. Jag hade väl trott att det skulle kanske ta 1-2 år till av att jobba lite under mamma och lära mig the ropes. Men det kom då och då fick man rise to the occasion som man säger. Hon är ju fortfarande aktiv i bolaget idag så jag förlitar mig väldigt mycket på hennes expertis och kunskap även nu. Så det har varit en ganska okej övergång.
Det där är ju intressant, för vi har ju många entreprenörer och företagare i podden här om ledarskap och relationer och kommunikation och coaching som vi jobbar med. Och det handlar ju om utvecklingsresor etc. Och då är det ganska många som finns just i det här liksom generationsväxlingen. Om du skulle beskriva era relation, vad liksom kännetecknas den av nu när ni båda jobbar i bolaget?
Jag tror att vi har alltid, även innan jag blev aktiv i bolaget och vi började jobba ihop, haft en väldig öppenhet med varandra. Så länge en fråga ställs så ger man alltid ett ärligt svar på det. Sen så finns det ju självklart områden man kanske inte bara berättar om utan att frågan ställs när det gäller privata. Men om frågan ställs så berättar man så ärligt och så införligt som man kan om det. Och det har vi tagit med oss in i jobbet också. Att vi kör väldigt raka puckar. Och visst, ibland så kan man bli irriterad på varandra. Men det har ganska kort rehabiliteringsperiod därefter. Utan det tar någon 10 minuter eller så. Och sen säger någon förlåt. Eller så går man vidare. Eller så diskuterar man varför. Men det ska inte, vi har självklart också behövt ibland ta hjälp utifrån. Och prata med lite andra människor och sådär. Och det använder vi både vänner och familj till att ha som bollplank så att vi kan få vädra ut frustrationer och irritationer med varandra ibland.
Vad fint att du delar det. För jag tror att det är många som känner att det ska vara så himla lyckat och man ska liksom allt ska lyckas. Och det är ju lyckat för en del. Men att den lyckade resan innehåller att man jobbar med konflikterna som uppstår och att det faktiskt är normalt med konflikter och skav. Det är ju så relationer funkar.
Absolut. Sen skulle jag väl säga att i vårt fall så har det inte varit så mycket konflikter så utan mer inre frustrationer med tillvägagångssätt och hur man jobbar kring olika ämnen och vem som ska ta vilken typ av roll i bolaget och olika sammanhang.
Olika synpunkter liksom.
Ja, och egentligen hur de ska hanteras och så vidare. Men jag skulle också säga att det går. Oftast när jag berättar att jag jobbar med min mamma så tänker många, åh, det skulle jag aldrig kunna göra, säger de flesta. Men det går mycket bättre än vad de flesta tror då, om det är den gemensamma konsensus kring att jobba med familj. Det fungerar väldigt bra. Skulle jag säga i alla fall, hon kanske säger något helt annat, vad vet jag.
Jag anar att ni faktiskt är överens. Jag tycker du låter så trygg i det du säger. Om du själv skulle säga, vad är styrkan med familjeföretagandet?
Jag tror att man låter kanske lite konstigt. Har man byggt ett väldigt bra bolag så har man ju förhoppningsvis det här från alla medverkande, både anställda och peers och så vidare. Att man har en man känner en hängivenhet och man känner ett ansvar att leverera. Men det förstärks ju självklart om det både är personliga relationer men också personlig ekonomi involverad. Det blir ju ett väldigt mycket större ansvarstagande. Så är det. Jag känner ett ansvar för att leverera gentemot henne nummer ett för att jag har fått möjligheten och chansen. Men också för att jag vill att hon ska må bra och ha en bra pension och gud vet vad. Så det finns ju en motivation som kanske är lite starkare om man jobbar i ett familjebolag än om man inte gör det. Men ja, har man som sagt byggt ett väldigt bra bolag så borde den finnas även utan familjebanden.
Mm. Det är himla bra. Du, tillbaka då till Mentalytics och det här pannbandet som det är som mäter hjärnvågor hos. Och där ni kan både mäta stress och fokus, eller hur?
Ja, stress är lite mer sekundärt skulle jag säga. Fokus kan vi mäta direkt. Stress går att mäta och det går att se. Och vi kan absolut märka av när någon är stressad. Vi brukar i de här nya mjukvaruspelen så brukar vi ofta stanna av och vara. Och liksom det lyser lite rött i spelet och sådär när vi känner av att någon är för stressad. För vi vill ju också träna folk och lära ut en lugn approach till att vara fokuserad. Vi vill ju inte nödvändigtvis träna någon till fight or flight liknande fokuset. Utan det är ju den lugna approachen som man har nytta av oftast i vardagen som vi vill lära ut.
Mm. Lite mer sen.
Ja, lite.
Alltså med sätta. Ja.
Exakt. Men det finns andra tekniker som är, vad ska man säga, som kan ge en mer säker uppmätning av just stress. Så det finns något som heter PPG till exempel som mäter blodflödet i frontalloben. Och då får du en tydlig indikator på till exempel något som heter heart rate variability som brukar vara väldigt kopplat till just stress.
Just HRV.
Ja,
det
exakt.
Har ju jag i min klocka.
Ja.
Ja.
Så det är en sån där kombination av olika typer av mätinstrument som då erbjuds i vissa pannbands wearables då, som kan kombinera EEG med PPG.
Mm.
Och då får du ju en ännu mer säkrare mätning på biodatat.
Mm.
Men EEG står idag som den enda tekniken som kan mäta hjärnvågor. Vad jag vet, i alla fall på den kommersiella sektorn. Sen så görs det ju forskning på det här området hela tiden och nya tekniker testas och nya områden som man försöker mäta hjärnvågor från kommer hela tiden. Det senaste vi har hört är från Apple som ska försöka inkludera det i AirPods så att man kan mäta hjärnvågorna via AirPods. Det är vi väldigt taggade och ser en ljus framtid inom, för det tror jag är det bästa sättet att nå den breda massan, för då inkluderar du i en wearable, kan man väl också kalla det, som folk redan använder och nyttjar i vardagen. Mm. Och att det då kommer med en adderad teknik och att det inte blir en till apparat som du måste ladda om kvällarna och så vidare, tror jag gör väldigt mycket.
Mm. Så du, jag förstår ju att ni riktar ju inte till universum och ni riktar er inte till privatpersoner med de här produkterna utan till företag och ganska stora företag också. Jag vet att ni har haft ett samarbete eller har jobbat med Kia.
Mm.
Så vad är det ett sånt här företag vinner med att jobba med den här typen av, vad ska vi kalla det, feedbackträning på neuro eller hjärnvågsmätning?
Mm. Ja, i grund och botten, vi brukar gilla att kalla det gym för hjärnan, för det brukar vara lite mer relaterbart. Ja. Nej, men vi jobbar huvudsakligen gentemot företag och grundanledningen är väl egentligen att vi skulle kunna ge ut det här till konsumenter och försöka gå på den breda marknaden redan nu. Men hårdvaran är fortfarande något dyr enligt vårt tycke för att det ska slå igenom tillräckligt. Och sen så finns det lite för lite vetskap om den här tekniken. Så det skulle behöva läggas ganska mycket pengar på marknadsföring för att verkligen nå ut med ordet att det här finns och att det här går att göra. Så en liten genväg dit är ju då att gå via B2B-marknaden och företagandet. Och då har vi valt att fokusera på de bolag där det mäts väldigt mycket så att man kan mäta tydlig effekt på träningen. För om jag sitter och kör någon ny, jag vill introducera vad som helst, ett nytt projekt eller en ny typ av träning. Och så kör man den och så säger verktyget att ja, men du har blivit 90% bättre på att fokusera. Ja, jättebra, tänker individen, och den känner säkert av det också. Men den som betalar för det, vilket är bolaget, så undrar ju då, okej, vad ger det här mig? Vad får vi ut av det? Att vår personal blir gladare och mer harmoniska och duktigare på sina jobb. Absolut, jättebra, men det måste ju kunna mätas någonstans. Så i till exempel tillverkningssektorn som då Kia finns i, så mäter de otroligt mycket. Och mycket kopplat till performance och hur pass bra människorna presterar i sina jobb.
Mm.
Och sen så är det också ett väldigt stort problem i den marknaden. Man tror att det är bara robotar som bygger bilarna idag, men det är fortfarande väldigt mycket människor på fabriksgolven och de står för ungefär 80% av alla fel som görs i fabriksmiljöer on average. Det skiftar ju självklart om det är biltillverkning eller om du gör mobiltelefoner beroende på hur mycket automatisering du har. Kia har varit en otroligt bra första kund och lite av en mönsterkund att ha nästan, för att de mäter så otroligt mycket så det går att få så mycket bra feedback.
Ja, mycket data kring effekterna.
Ja.
Mm.
Men sen är det också viktigt, många tänker när de hör pannband och så tänker de ökad prestation, okej, ska man göra människorna till robotar istället för att ersätta dem med robotar, men inte riktigt så, utan det finns ju en massa sekundära effekter som individen får också. De känner, de har rapporterat att de sover mycket bättre, att de har mer energi både när de kommer till jobbet men också när de lämnar jobbet för att spendera på familj och vänner. Ett generellt ökat välmående har rapporterats. Så de får en massa effekter också som de är nöjda över och som de vill ha och komma åt. Och jag menar, om mina anställare skulle erbjuda mig en teknik som får mig att må bättre, om jag sen då också presterar bättre, men det är bara en bonus.
Ja.
Det kommer att göra att de hellre vill ha kvar mig också. Och gör det mer troligt att jag också stannar kvar på den arbetsplatsen istället för att byta till någon annan konkurrent kanske.
Mm. Jag tycker det är jättespännande. För jag har noterat att det har ju seglat upp det här igen med 4 dagars vecka. Kan det vara så då att om man tränar med er här EEG-mätning får mer fokus, att vi faktiskt skulle bli så produktiva att vi kan gå ner i tid?
Oj, det finns en lång debatt att ha angående 4-dagarsveckorna. Jag är ju generellt sett väldigt för det. För jag tror, utifrån de studier jag har sett i alla fall, så har det utan vår träning då och vår involvering så har det redan utan det så att säga resulterat i högre produktivitet, eller i alla fall samma produktivitet som 5 dagar. Men det jag har inte läst på senaste, så det kan ju ha kommit något som debatterar det. Men jag skulle absolut säga att det finns hög möjlighet för att du uppnår samma nivå av output på mindre mängd tid så att säga. Sen så beror det väl lite på vad det är för typ av företagande man gör och vad det är för arbetsuppgifter man har. Då skulle jag väl nog säga att det är mest användbart för folk med lite mer kontorsliknande jobb, där man troligtvis förlorar ganska mycket tid till administrativa saker och ja. Det finns en hel del dödtid på kontorsarbetsplatser som man skulle kunna täppa igen med ökad fokus och ökad produktivitet. Men ska du producera bilar eller producera fysiska hårdvaruprodukter, då kan det snarare vara så att du behöver 5 dagars output av att producera bilar, för banden går inte snabbare och människor kan inte jobba mycket snabbare. Sen kan de göra mindre fel, men snabbare kanske inte är ett alternativ.
Det är fysiska saker som ska förflyttas.
Då kanske du måste ha de där 5 dagarna. Men jag ser absolut en framtid där 4 dagars arbetsveckor skulle kunna bli en stor grej.
Hur mycket använder du den här EEG-tekniken själv, blir jag också nyfiken på.
Inte så mycket som jag önskat egentligen, och inte så mycket som jag
kanske
borde.
Kanske en samvetsfråga.
Jag är nog absolut den personen som har spelat det mest tillsammans med kanske utvecklingsteamet då, för de testar ju hela tiden. Men jag är nog den som har spelat det längst kanske i alla fall, eftersom jag då fick börja från 8 års ålder och idag är 29, så mer än 20 års användning ligger bakom det. Och det har gett effekt, absolut. I tidig ålder så var det väl mer coolt, häftigt, så. Och man hittade väl någon slags teknik, och eftersom jag är tävlingsriktad och då var det tävling mot en annan person, så var det mer hur gör jag för att jag ska vinna hela tiden. Men numera och under mina studier så var det absolut att jag kände att jag fick nytta av träningen. Jag hade, det gick väldigt snabbt för mig att försätta mig i ett fokuserat tillstånd. Sen så, mina kompisar debatterar alltid det, för jag tappar fokus när det går dåligt i någon sport som vi kör, eller när jag gör något dåligt golfslag, så undrar jag, men du ska ju vara bra på att fokusera, hallå vad händer? Men jag vet inte vad det beror på. Men rent allmänt så i form av fokus kopplat till det lite mer intellektuella skulle jag säga att det finns där och är väldigt bra. Och sen så vi mäter ju och ger något slags resultat i slutet av att man kört ett träningsspel. Och än så länge så har jag det högsta scoret av alla som har kört. Så det säger ju också någonting om att produkten funkar. Jag tror att någon som typ Magnus Carlsen eller någon sån här schackspelare skulle nog bästa mig på det. Men än så länge så har de inte fått möjlighet att prova mjukvaran. Så fram tills att de gör det så tror jag att jag kanske kan klara de flesta.
Du, när man tränar med det här, då blir man också intresserad av hur går det praktiskt till? Står man liksom med ett pannband hela dagen när man jobbar, eller är det så att man...
Bra fråga, och så är det ju då inte, utan vi gör ingen typ av mätning av fokus medan du gör andra aktiviteter. Så det är verkligen som att gå iväg till gymmet fast under en mycket kortare tid än fysisk träning. Så du lämnar din eventuella arbetsstation eller din kontorsplats och så går du någon annanstans, sätter dig ner, tar på det här pannbandet och så startar man någon av våra träningsspel. Och sen så kör du det här träningsspelet i ungefär 10 minuter och sen återgår du till vad du gjorde innan och du lämnar pannbandet där det var. Så det är ingen typ av mätning eller något sånt, och vi mäter aldrig liksom, vi mäter aldrig din prestation kopplat till någonting som du faktiskt gör, utan det skulle i sådana fall vara någonting som företaget redan mäter via existerande kopior, om man får säga så. Så vi utför bara träning. Det är verkligen som ett gym för hjärnan.
Kul. Det här med wearables då, för det är ju det vi pratar om på något sätt. Vi har varit inne på klockan och AirPods och pannband nu. Vad tror du har hänt med det här om 10 år? Hur ser vi, går vi ut som vandrande människor med massa kontakter liksom, eller vad?
Vi går runt med massa grejer på oss överallt. Nej, men jag tror väl att först och främst så kommer det nog ske mycket mer integration. Så man kommer integrera wearables med mode och annat. Jag tror till exempel att pannband skulle du kunna sätta på insidan av en keps eller på en mössa eller vad som helst. Och så syns det inte att du får ett pannband. Då skulle du kunna få till mätning medan du sitter på tunnelbanan eller medan du gör någon helt annan aktivitet som skulle troligtvis kunna ge massa intressant data och massa bra input och feedback till forskarna att jobba vidare på. Men sen tror jag också på integration i form av tekniker. Jag nämnde att det finns pannband som både mäter EEG och har det här blodflödesuppläsningen. Klockorna fungerar ju som, både som ett armbandsur, men också du kan få puls, du kan få svara på samtal. Det finns väldigt mycket funktionalitet i en och samma device så att säga. Så jag tror på mer och mer sådana grejer, att det kommer försöka klumpas ihop till ett och samma på ett sätt. Jag vet att i Kina så finns det i princip en app som man gör allting på. Allt ifrån att betala notan på en restaurang till att internetshoppa till att kolla lokaltrafikens busstider. Det är samma app. Jag tror lite samma sak kommer ske med wearables framtiden och utvecklingen. Och sen kommer allt bli mindre. Jag menar, desto mer vi hittar, desto mindre kan man göra sakerna hela tiden.
Ja. Du, jag sitter här och tänker, och så tänker jag att det finns mycket roligt att prata med dig om. Men att vi ändå ska dra oss mot den sista frågan. Och vi befinner oss ju, vi pratar om fokus och allt det här och träning och utveckling av människan. Och samtidigt så lever vi i en värld som har blivit mer och mer orolig. Vad tror du att världen behöver? Från din utkikspunkt. Det är den lilla frågan här vi slutar med.
Ja, det är en bra fråga att ställa. Jag tror väl, alltså egentligen något som jag tyckt mycket på senare tid speciellt, det är egentligen ansvarstagande, alltså mer ansvarstagande. Jag tycker i dagens digitala värld så det svänger otroligt snabbt. Folk i publika roller är lite extra försiktiga för ja, de vet hur lätt det kan vara att något uppfattas som fel eller att man får hat för sina åsikter och uttalanden och så vidare. Men det känns som att det är mycket kappan efter vinden och det är inte så mycket att man står för det man faktiskt säger och gör längre. Så jag skulle säga mer ansvarstagande, och det inkluderar alla, inte bara de i publika roller, utan att man faktiskt tar ansvar för det man säger att man ska göra och för det man vill göra. Ja, ansvar. Jag tror
så
att
intressant.
Vi får en mer sund värld då.
Ja. För du sa ju faktiskt ansvar också på när du pratade om hur det var att ta över vd-rollen. Att du känner ett ansvar mot de som finns i bolaget. Det verkar vara någonting som är viktigt för dig faktiskt.
Mycket möjligt. Jag har inte reflekterat över det, men ja, så kanske det är.
Så, och då är ju fråga nummer två för mig alltid så här. Men vad är ditt bidrag till det här som världen behöver, som du ser?
Oj. Jättebra även där. Jag tror verkligen att mitt bidrag kommer komma i form av den här tekniken och det här bolaget. Att få det att växa tillräckligt snabbt så att vi kan få ut det till så många som möjligt. Det tror jag, där känner jag ett ansvar. För jag har ju, jag är väl lite patient zero när det kommer till det här. Jag har varit med från starten på ett sätt. I alla fall på den kommersiella resan. Och jag har ju då också sett fördelarna, både de kortsiktiga i form av att folk tar på sig pannbandet för första gången när man ser hur det lyser i ögonen när de får fattar och när de får det funka, till de lite mer långvariga effekterna av att man faktiskt har gjort under en viss tid och börjar se tydliga resultat i vardagen. Så det är nog, mitt ansvar är väl att jag ska försöka växa det här bolaget och få ut ordet om det och den här tekniken så att så många som möjligt kan dra nytta av den här tekniken.
Himla fint att höra. Ja, super. Du, tack för ett väldigt spännande och roligt samtal.
Tack själv. Du fick mig verkligen att börja prata, så det är bra frågor.
Ja, vad kul. Jag vill önska dig och alla som lyssnar en fortsatt fin dag. Och tack så mycket för att ni lyssnar. Och tack Charlie och Len för att du var med i dagens avsnitt. VD från Mentalytics.
Tack själv, Jenny.